Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 28:e avsnittet av Släpp sargen. Robin Figren, vi är mitt inne i slutspelsbubblan. Vad känner du? Uppskattar man det nog?
gör man det? Nej, inte när man är utöver. Alltså som publik gör jag nog det. Då, de här mellandagarna när man kan sitta och titta, då gör jag det. Men när man spelar så hänger man inte med vad som händer riktigt. Man... försöker jobba, gör ett bra jobb.
Ja, precis. Man är ganska vidrig på så vis att hela året går man bara och tjatar om så här, åh, det ska bli så nice med slutspelsbubbla. Ja. Men när man väl matas med hockey här nu, då så här, ja, då letar man sätt att klaga istället.
Ja, nej men exakt. Men det är ju så här, det är skitkul att spela matcherna, men det är ju ganska slitigt liksom. Alltså att utföra skiten, men däremot som publik, alltså som hockey. Tittar, då tycker jag att det är ganska skönt alltså.
Du ska veta jävla slitsamt det är för en annan att sitta hemma och kolla hockey varje kväll alltså.
Ja, och nu har det varit så jävla många övertider också. Det måste vara många fans som sitter liksom biter på naglarna.
Timmarna bara flyger förbi. Men det är ju härligt, absolut. Det är underbart. Men ja, det har någonting att man hittar sätt att klaga lite här och var ändå. Men jag tänkte det här att i Hockeyallsvenskan har man ju kommit lite längre i sitt slutspel än i SHL. Vilket lag känner du hade varit roligast att få upp?
Jag tänker ju mycket sådär som spelare om man skulle spela till SHL, att man vill komma till en lite roligare stad och sådär. Nu var ju Timrå uppe ganska nyligen. Gjorde väl inte så mycket väsen av sig just då. Men jag skulle nog kunna tänka mig att ta upp Löven. Alltså...
ja, men alltså, känns inte Timrå ganska inom extrema citationstecken gjort på 2000-talet? Ja, men de har varit uppe några gånger och så här, det har väl bitit någon gång där när de gick till semi eller något i den stilen, men i övrigt så upp och ner och sådär. Man kan det där, känner jag.
Ja, men lite som Mora kanske, ungefär samma känsla.
Verkligen.
Nej, men det skulle vara kul att få upp Löven. Det hade varit lite som en frisk fläkt på något sätt. Någonting nytt, någonting fräscht.
Håller med till fullo. Men vi får se hur det går. Timrå har gjort en jävla imponerande säsong, så går de upp i dem naturligtvis. Supervärda sin plats i SHL. Vi får se vad det slutar helt enkelt. Men nu kickar vi igång veckans avsnitt. Som så ofta i slutspelstider uppstår det ju snackisar av olika slag. Och en liten följetong senaste veckan har varit supporterraketer, kan man väl kanske kalla det. Det börjar med att ett gäng Frölunda-supportrar smällde av raketer utanför Djurgårdens hotell i Göteborg under natten inför den tredje åttondelen. Vad tänkte du när du såg det här?
Jag vet inte, tänkte jag så mycket. Det har ju ändå hänt tidigare liksom.
Så jo.
Vi snackar lite om det här med liksom trash talk och sånt där. Jag tycker ju att smarta, roliga och kanske nya saker är lite roligare att tilltala mig lite mer. Det här kändes lite gjort, och sen vet jag inte hur pass effektivt det är. Du måste ha jävla massa stålar om du ska kunna finansiera på något sätt ett fyrverkeri som skulle sabba en hel natt för ett lag. Men det var kul att det hände lite utanför också. Vad kände du? Det var ju dina gubbar som smällde av lite raketer.
Dina gubbar. Vi verkar hålla på samma lag i alla fall. Men nej, alltså... Jag kan väl tycka lite som du att så här, det här kändes gjort. Det var inte så att man uppfann hjulet på nytt. Men jag kan väl ändå tycka att sånt här, ja, men det piggar ändå upp på något jäkla sätt. Man vill att det händer lite såna här grejer i slutspelstider.
Mm.
Sen så här, kreativiteten här var väl inte 5+. Men att det sker såna här grejer, ja, det kan ändå, vad ska man säga, stå bakom.
Ja.
Men du menar ju att det här inte var liksom en stark väckning nog då för att väcka herr Figren. Hade man behövt rada upp 100, vad säger man, tårter kallar man det, va, i raketsvängen.
Ja, men något, ja, åt det hållet.
Ja, men att dra igång en sån här grej då, alltså, kan det ha någon påverkan överhuvudtaget på spelarnas leveransdagen därpå?
Nej, det tror jag inte. Alltså, skulle man gå in på det här sabbanetter-historia, då hade jag kanske, nu får man inte det i coronatiden, man kanske haft en skitstor utomhusfest utanför hotellet, kanske kört något såhär, ja, tailgating eller någonting och liksom leva rövar en hel natt. Nu kan jag tänka mig att det kanske smälldes i 5 minuter. Jag menar, vad fan, vem kliver inte upp 5 minuter per natt? Jag menar, jag, vad fan, jag gubbkissar kanske 3 gånger, ja, 5 minuter per natt, så att så mycket.
Gör du det redan?
Ja, nej, men alltså, det blir ju speciellt nu i slutspel, man dricker ju så sjukt mycket.
Ja,
så
att,
ja, då blir det att man går upp en liten gubbkiss, kanske tar en liten godisbit, jag vet inte, jag börjar käka godis på nätterna, jag fattar ingenting. Men ja, tillbaka till ämnet, skit i min gubbkiss. Alltså, jag tror inte att ja, de här, jag skulle gissa, vad kan det ha smält i 5 minuter kanske, så att jag tror att spelarna faktiskt klarade av det.
Det tror jag med. Och men du är inne på att ska det vara, så behöver det vara något lite mer liksom malande.
Ja, om det ska sabba en natt, det tror jag. Och ja, ja, och då gäller det kanske någonstans att vara lite smartare också, hur man ska gå tillväga, ja, med det utan att bli ivägskjutsad av Farbror Blå till exempel.
En ganska rolig grej här var ju att Aftonbladet skrev en artikel på det här med vinkeln att det var Djurgårdssupportrar som hyllade sitt lag mitt i natten.
Ja, också lite av ett genidrag.
Du har liksom missuppfattat det så mycket som det bara gick. Det tyckte jag var jävligt kul.
Det hade ju varit likadant om de hade kört en fest. Då hade det varit en hyllningsfest för sitt lag där liksom.
Vilda hyllningsfesten. Ja, sen såg jag att reporten eller tidningen insåg att det var tvärtom mot vad de hade skrivit. Så man fick väl korrigera det där efter några timmar eller sådär.
Du, det där har jag tänkt på, Nick, och det är bra att jag har det här nu. Det här med journalistik, jag har tänkt lite på tidningar, hur man jobbar och sådär. När man kommer ut med falska uppgifter,
ja,
hur hanterar man det som tidning då, eller som liksom redaktion? Alltså, har man en plikt att gå ut och förklara att man har gjort fel, eller kan man bara släta runt? Eller beror det kanske rent av på hur sättet man har skrivit artikeln, att liksom, i och med att man skriver att vi har hört att den här spelaren till exempel är klar för det här laget,
ja,
då behöver man inte be om ursäkt för det, eller liksom rätta sig själv. Vad är det som gäller liksom?
Nej, men exempelvis om vi snackar värvning, då har man ju gått på en källa.
Ja.
Alltså, då har man ju gått på ett rykte. Och, alltså, då, det kan man ju fortfarande stå fast vid, att det var uppgifter man nåddes av.
Mm.
Men i annat fall, skriver man direkta felaktigheter, ska man väl till exempel gå ut med en rättelse, kan man göra.
Ja.
Men om vi ser i det här fallet, så tror jag bara liksom Aftonbladet uppdaterade sin artikel i princip.
Mm.
Och då är väl kanske det klassiska att man skriver en fotnot typ i en tidigare version av den här artikeln, så bla bla bla. Men så det där skulle jag säga beror väldigt mycket på, vad ska man säga, nyhetens omfattning och storhet. Alltså, vad fan är det för ämne man har berört och så vidare. Men jag tror att ganska många slarvar nog med det där. Man låter det passera och så uppdaterar man väl på sin höjd.
Typ. Värnar man lite om det så att det inte blir liksom att man blir en skvallerblaska om man skriver för liksom en tidning? Värnar man om sig själva på det sättet? Eller precis som du säger, alltså, precis som du säger, att det liksom bara rinner iväg i sanden. Men blir det för många, så händer att man tänker att fan, nu har jag bidragit till att den här tidningen kommer bli se och hör ungefär.
Ja. Nej, men jag kan tänka mig, utan att säga för mycket här nu, men jag kan tänka mig att det förs väl sådana samtal. Om vi pratar rykten till exempel, om en tidning har liksom gått ut med 2 värvningar, nu är person X nästan klar för klubb Y. Om det har varit 2-3 sådana på kort tid som har slagit fel, då tror jag man höjer ribban lite grann och liksom, nu får vi fan vara rätt på det nästa gång.
Mm.
Även om det ska sägas att, alltså, som sagt, och så har jag varit inne på att bara för att en tidning skriver att den här spelaren slutförhandlar med den här klubben, så kan det ju skita sig, och tidningen kan fortfarande ha haft rätt. Så då blir det, då ska man väl inte behöva gå ut med liksom en rättelse. Men i det här fallet till exempel, så hade ju tidningen direkt fel.
Ja, nej, det var ett litet sidospår, men jag var faktiskt genuint nyfiken.
Ja, nej, men kände du att du fick någorlunda svar på din fråga?
Ja.
Vad bra. Det som var lite roligt här också kring de här raketuppskjutningarna var ju att tre nätter senare då så försökte ju en grupp Rögle-supportrar på sig något liknande när man natten mellan kvartsfinal 1 och kvartsfinal 2 smällde av raketer utanför ett hotell i Ängelholm för att störa Frölundas spelare. Problemet, kolon, det var ju inte där laget sov.
Nej, jag hörde det. De sov ju faktiskt i Helsingborg, hörde jag.
Ja, det var, de gav sig på fel stad.
Ja, det är lite osis, får man ju säga.
Ja, där, jag vet inte om de hade gått på felaktiga uppgifter eller om de bara liksom körde på och hoppades på det bästa.
Jag tänker fan, när man står där, letar man inte efter bussen kanske? Alltså...
Ja, ett tecken.
Ja, den brukar ju stå ganska väl parkerad i närheten av hotellet liksom.
Ja, jag tänker det är jobbigt att gå upp mitt i natten, eller jag vet inte exakt hur det här går till, men någon form av ansträngning var det ju, och bara ställa sig där och chansa. Det känns lite...
Fan, jag skulle vilja se efterspelet där. Jag skulle vilja se att någon från liksom hotellet kommer ut och liksom ifrågasätter ungefär vad de håller på med.
Ja.
Och de kanske svarar någonting med att vi gör allt för vårt lag, någonting. Och så bara visar det sig där att Frölunda inte är där. Liksom. Men hörni, fan boys, de bor ju inte ens här. Jaha, nej, fan, skit. Och, ja, men då sket det sig, vårt fel.
Jag tycker det är ganska kul, för jag menar att snacket om, citat, brist på slutspelsrutin hos Rögle, ja, det har varit totalt jävla skitsnack och mest en alibi-förklaring till varför de skulle stöta på problem i slutspelet. Men man får väl ändå säga att det handlar om något åt det hållet när det kommer till deras supportrar.
Ja, det blir svårt att snacka runt den kanske.
Så ja, de har ju vunnit sina första slutspelsmatcher här nu någonsin, och
de torskat en utanför, får man väl säga då.
Ja, exakt. Det är väl det vi landar i på något jäkla sätt. Så där, ja, där var det kanske brist på slutspelsrutin som syntes utanför isen då, men tack och lov, eller vad fan man ska säga, så handlar det ju faktiskt om att vinna på. Och det har ju Rögle gjort bra än så länge, får man ju säga. En helt annan grej som blev en snackis efter att Luleå kvitterade till 1-1 i sin kvart var att Skellefteås Jonathan Berggren då sa, citat, de försöker bara förstöra och spela tråkhockey. De börjar se ganska trötta ut redan nu. Är det här så smart?
Nej, alltså jag personligen försöker akta mig för sånt där. Jag tror att det också har lite med, jag vet inte, rutin att göra. Det är, man... ska jag säga, man hanterar väl slutspel och media på olika vis, men min erfarenhet säger att sånt där ofta kommer tillbaka och biter en arsle av någon underlig anledning. Jag tror inte att man ska jävlas för mycket med hockeygudarna.
Men det är också lite så här, vad vinner han på det mer än att få, alltså han får ju blow off lite steam där efter en tung förlust naturligtvis.
Mm.
Om man liksom försöker ställa det positiva mot det negativa här, så tycker jag det är ganska solklart vad det är som slår högst.
Ja, ja. Nej, absolut. Jag kan inte heller riktigt se vad man ska vinna på en sån sak. Alltså det där ger ju Luleå någonting. Det är ju nästan facit på att de har gjort rätt.
Ja,
och sen, det är ingen fyndig kommentar. Den liksom, jag tror inte att den satte sig i hjärtat på Luleå direkt, utan det där får någonstans dem att växa lite. Och, ja, som jag sa tidigare, jag är lite rädd för sånt där, för det kommer tillbaka och biter i arslet väldigt, väldigt ofta. Så att, nej, jag ser ingen anledning egentligen.
Det har inom sociala medier i alla fall varit mycket snack om filmningar och förstärkningar den senaste tiden. Först runt en situation med Anton Rudin, sedan en av de värsta jag någonsin sett med Victor Fast, och det har varit någon mer snackis. Ingen har dock blivit anmäld och formellt fälld kring det här senaste tiden, men ja, det tycker jag för övrigt är helt sjukt. Vi har ju redan surrat lite om divings en gång tidigare, men nu när det gäller som mest, hur frustrerande är sånt här för er spelare?
Jag tycker att det är jobbigt. Och sen, det här kan jag tycka att någonting skiljer sig lite i mitt tycke. Det är att i slutspelet så är jag ganska för att man släpper lite mer liksom fysik i spelet och att det kanske man låter bli lite tuffare och hetare och sånt där, men jag vet inte varför man inte anmält de här filmningarna, om man tar det av samma anledning att det är slutspel och hej och hå, att man tycker att det är inte lika värdefullt. Jag kan inte se varför man inte anmäler de här två, men det är ju som sagt bara mitt tycke. De är många fler som kan sitta och tycka och kolla tv-bilder och allt möjligt, men jag hoppas inte att det är så att man anser att filmningar är en del av liksom någonting man kan släppa på för att det blir ett slutspel. Det tycker jag skulle vara helt sjukt.
Jag tycker också att det är helt fel att de här har släppts. De facto var det väl så att Rudin fick en liten knuff när han blev rena Superman där i sitt fall, eller vad man ska säga. Men alltså, dyket som Viktor Fast, 38-årig Honken Trophy-vinnare, gjorde i första kvarten mot Färjestad, det är fan, alltså, det är något av det mest pinsamma jag sett. Det är att han inte blev anmäld. Alltså, jag kan fan bli riktigt förbannad över
ja, du låter het. Men
ärligt, jag tycker det är så jävla pinsamt, jag ska vara helt ärlig.
Ja, nej, jag tycker inte sånt där är så snyggt heller. Men det är som du säger, precis som med den här Anton Rudin-incidenten då, att han får en knuff innan. Jag tror säkert att Fast kan luta sig mot att det är osmidigt att röra sig i målvaktsutrustning.
Ja.
Likheten i båda de här fallen är ju faktiskt att de har hittat balansen efter sin knuff, eller efter sin kontakt med en motståndare, och att man faller sen. Men man kan alltid hitta, alltså, det är alltid två sidor av myntet. Ett kanske skiner lite klarare just nu, och då ser ingen anledning till att man inte ska kunna anmäla det.
Du, om de skulle ha fällt, vilket min starka åsikt är att de borde ha gjort, så hade det blivit 5000 spänn som straff. Är det verkligen avskräckande nog?
Nej, det tror jag inte. Inte om du tjänar en 300 lopper. Det kan ju svida om du sitter på en rookielön med 18 prutt i månaden. Då ryker ju liksom en tredjedel. Men återigen, vi var inne på samma sak med halsskydden och sådär. Varför ska man inte kunna ha... Om man kan ha alla andra straff baserat på lön, varför ska man inte kunna ha det på de här sakerna? Jag förstår inte riktigt det, men det är väl en annan femma det.
När det är solklara situationer, alltså, jag förstår inte varför man inte ska stänga av en spelare. Alltså, jag är kanske lite för militant, eller vad man ska säga, i min kamp mot det här. Mm. Men jag tycker det är så jävla illa att man i de här superviktiga matcherna som det är försöker fuska sig till fördelar på det här sättet.
Nej, jag gillar det inte. Och det som jag tycker är mest vidrigt är att det börjar bli fler och fler gånger liksom.
Ja, jag vet.
Alltså, det börjar bli mer och mer vanligt, och jag vet inte om det är mer och mer okej inom lagen liksom. Jag tycker att det är hemskt.
Ett problem tycker jag ibland är att man behöver, ja, men visa vad som sker som spelare. Nu kommer jag framstå som färgad som fan, givet mina Frölunda sympatier. Men det här är oavsett ett ganska bra exempel, tycker jag. För mellan Frölunda och Rögle i match 2, tror jag det var, så fick Simon Hjalmarsson en klubba i ansiktet och Viktor Ekbom blev tacklad i huvudet. Båda stod kvar utan någon direkt liksom reaktion, trots att smällarna var, ja, men ganska rejäla, och det blev ingenting i något av fallen. Ska man då behöva vara tydligare mot domaren att kolla vad som hände mig liksom?
Nej, jag tycker att det här är skitsvårt. Här måste faktiskt, jag kanske låter hård nu, men här måste domarna bli bättre. Alltså, precis som du säger, man ska liksom inte bli bestraffad för att man liksom klarar av att undvika en förstärkning, ja, eller undvika, ja, liksom en reaktion nästan.
Biter ihop.
Ja, kalla det bit ihop. Nu kommer någon kanske skälla på att det är för mycket match och kultur över hela.
Men... Ja, men vad fan, alltså.
Nej, men så är det. Domarna måste faktiskt bli bättre där. Jag kommer att tänka på, jag hade en liknande situation i en kvartsfinal här, där jag kommer i en klockan 2-1 anfallsmässigt,
ja,
och får liksom en slashing på hakan och spräcker hakan, men liksom fortsätter spela. Jag har ju fortfarande en 2-1 liksom.
Ja, ja.
Och det blir absolut ingenting. Hade jag lagt med det, hade det varit en 2+2 och 4 minuter powerplay.
Ja, ja, ja.
Och att man inte då som domare är mer skarp i de lägena och ser vad som händer oavsett reaktion, det är... De måste faktiskt bli bättre där. Alltså, här måste ju spelarna och domarna faktiskt hjälpas åt. Man pratar mycket om att det är spelarnas ansvar, det här med filmningar och allting. Där sätter vi oss själva såklart lite i skiten. Men domarna måste också bli skarpare på att se saker som kanske inte genererar i superreaktioner. Och de här fallen som du tog upp, jag såg faktiskt Ekboms tackling som han fick i huvudet. Han skulle lika gärna kunna ta ett knä där och det skulle bli... en annan bedömning, helt klart. Så det är ett problem, jag säger det. Alltså, ja, där tycker jag faktiskt domarna kan bli lite mer skärpta.
Lägger sig Ekbom ner där, så tror inte jag alls det är omöjligt att det blir ett matchstraff för Edström och att det blir en anmälan.
Nej, det är möjligt. Vi kan ju såklart bara sia, men jag är med
dig. Det blir spekulera.
Alltså reaktionen kan ibland hjälpa till bestraffningen, om jag säger så. Och det är det jag menar med att domarna måste bli skarpare där, för att bara att de gör sig mer skärpta i de lägena gör ju att de kanske i senare tillfälle slipper spelare som filmar, att de måste ta jobbiga liksom beslut i det. Så att jag är ledsen, men jag lägger ganska mycket på domarna där faktiskt.
Sen förstår jag att det är jävligt svårt för domarna. Alltså så här, det är självklart att det i deras ryggmärg blir lättare att ta en utvisning om du ser att en spelare får ont. Alltså, jag förstår verkligen att det är svårt för domaren. Mm. Men nu är det lite i det läget att spelare, inom citationstecken, straffas för att fortsätta spela eller bita ihop eller vad man vill kalla det. Och jag tycker det är så jävla pissigt, för jag tycker snarare det är något man ska, jag vet inte, det är något man ska prisas för i fel ord, men du fattar lite vad jag menar.
Nej, men absolut.
Du ska inte tjäna på att förstärka, och det är lite där jag tycker vi har hamnat.
Nej, och där, jag säger, det är ju som en träningssak för domarna. De måste utvecklas på den punkten för att undvika så mycket annan skit som är i hockeyn också. Och speciellt nu när vi är slutspelstider, då pratar man ju mycket inom laget att man inte ska visa känslor, att inte, vad ska jag säga här nu, ska jag tala emot Victor Lexell och säga att man inte ska visa sig svag, men alltså, du vill inte ge motståndarna någonting att du är på väg att vika ner dig.
Nej, nej.
Och då är det ännu viktigare som lag att, och som spelare och som individ, att inte visa när du får ont till exempel. Och då måste domarna kunna göra ett bättre jobb. Alltså de måste utvecklas där. Även precis som du säger, det är ju svinsvårt. Och det är klart att de går på ryggmärg när det blir reaktioner som är ganska tydliga. Men jag tycker faktiskt att de har lite utvecklat där, helt klart. Alltså.
Jag tycker Rickard Wallin sa en ganska bra grej i förra avsnittet han var med. Och citerade han väl Jörgen Jönsson som någon gång hade kommit med tipset att får du en riktigt ful smäll, alltså bara blocka bort det och tänk på SM-guld istället.
Mm.
Alltså liksom skit i det och bara kör liksom. Mm. Och det är väl där man vill att spelare, att det är det spelet ska landa i på något sätt.
Ja, men exakt.
Men en grej jag har tänkt lite på, en tes jag har kring det här. Kan det vara så att man som spelare som inte håller på att sälja massa utvisningar, om man nu vill kalla det, kan det vara så att man kanske får igen det längre fram? För jag menar, domarna ser ju om matcher, de ser om situationer. Om man då ser att, om vi tar Ekbom i det här exemplet då.
Mm.
Ja, han försöker inte sälja den här huvudtacklingen till oss. Kan det då vara så att domarna kanske har Ekboms rygg lite längre fram?
Ja, men det tror jag. Alltså de tittar i video och de summerar sina matcher på samma sätt som spelarna. Precis. Gör. Och visade sig då att, om vi har då Ekbom som ett exempel här nu, att han har varit i 3 stycken incidenter där han kanske borde haft med sig någon.
Ja.
Det är klart att de har ett lite bättre och vassare öga under hans nästa duell som han har på isen, eller nästa kampsituation.
Ja.
Så är det ju absolut.
Förhoppningsvis, om vi säger så kan det väl finnas en lite så här långsiktig aspekt i det hela också.
Ja.
Du, spelar man speciellt mot en spelare som har tendenser att förstärka?
Ja, det gör man.
Det är ju intressant ändå.
Ja, så är det ju. Alltså, det behöver kanske inte alltid vara att man tänker att han förstärker, men man kan se en spelare som kanske, alltså som är mindre, som är svagare, som är kanske lite rackig på skridskorna. Alltså, men absolut, så har väl det kanske lite också, att man vet att en spelare, eller man är lite tveksam på hur bra balans killen har. Då blir det väl. Och sen liksom, man vet ju ofta hur smarta är de. Alltså, om jag kommer lägga, har vi en spelare här, vi har dig här, Nicke, som ett exempel. Och så,
då hade jag ramlat direkt.
Nej, men och så vet jag att lägger jag min klubba på din höft, så kommer du låsa fast min klubba och få det att se ut som att jag hakar dig.
Ja.
Alltså, det är en smart spelare liksom. Då kanske du väljer att inte lägga klubban där då. Så det absolut finns det vissa spelare som man tänker lite annorlunda om när man går in i en R-cup.
Den grejen för övrigt, när du nämner det här att spelare är smarta, låser fast klubban och får det att se ut som en hakning. Det tycker jag har blivit vanligare på slutet.
Ja, det är lite av en klassiker. Det får man ju säga.
Ja. Den har du gjort några gånger.
Ja, men det har väl hänt. Kanske att man försöker med sådana där saker. Så är det.
Nej, det är bra. Tycker du jag är för irriterad i min kamp mot förstärkningar?
Nej, det tycker jag inte. Och jag hoppas någonstans att alla, jag önskar att alla spelarna hade lite samma tänk som du hade. Och så har det ju varit genom alla tider egentligen, tycker jag. Det är senaste åren här som någonting har hänt där man tycker... Jag tror inte, det är absolut inte accepterat inom hockeyn att filma längre. Men av någon jävla anledning så händer det oftare och oftare. Och det, jag vet inte, jag får en känsla av att den här skammen inte riktigt finns hos vissa.
Nej, precis.
Nu för tiden. Så att, jag vet inte, där ser jag jättegärna att hockeyn hittar tillbaka till det. Att det är någonting pinsamt och det är inte acceptabelt.
Och jag tycker absolut alltså att man ska höja bestraffningarna. I nuläget kan det bara delas ut 5000 spänn i böter. Och visst, det finns väl viss skam i det när det liksom blir formellt och det skickas ut till alla och sådär. Men vad fan, ta i mer tycker jag.
Mm.
Under måndagen kom sajten Hockey News med en artikel med domarchefen Thomas Torsbrink om att vi från nästa säsong kan ha ett regelverk som gäller internationellt istället för att ha vårt egna i Sverige. Det skulle då exempelvis ge oss NHL-regler, som man kallar det, med vissa små justeringar. Man ska då exempelvis kunna använda coaches challenge vid mål. Typ om det varit offside innan så åker man på en 2-minutare om det var fel. Och om det uppstår ett slagsmål kan det räcka med 5 minuters utvisning istället för matchstraff. Det kan dessutom bli möjligt att man genom en koll får kvalitetssäkra ett matchstraff och eventuellt då sänka det till en 2 istället. Vad tycker vi om det här?
Mitt enkla svar är att jag faktiskt inte har någonting emot det. Jag har faktiskt inte det. Det som kan hända, det som jag känner lite, det är väl just det här med att vi ska in ännu fler videobedömningar. Men å andra sidan, alltså blir det, jag ser hellre att det blir rätt. Det jag känner är att fan, det som jag var på Nord med, det måste speedas upp. Det måste gå fortare än vad det gör.
Alltså. Ja, det där är du tydlig alltså.
Ja, men alltså det, fan, man är så jävla less när man sitter där på bänken och man ser till exempel ett mål som är i klockor, som man ser det på Jumbo efter 10 sekunder. Men likförbannat så tar det liksom 5 minuter ungefär. Det, men nej, jag har inte så mycket problem med det. Du känns lite old school, Annika. Det känns som att du kanske inte är så för det här.
Nej, du har faktiskt lite fel i din spaning. Jag tycker det här är ganska bra.
Ja.
Ett argument som jag vet att många lyfter kring det här är att det är bra att det blir liksom regler som sätts internationellt. Att spelar man med landslag eller är du i NHL eller vilken liga du nu än hamnar i, så kommer det vara liksom ett regelverk. Och det har ju naturligtvis sina fördelar. Mm. Men jag tycker att det är bra att det blir rätt. Och sen kör ju många på det här då, att det kommer bli 100 videokollar hit och dit och vi ska kolla allt. Och så är det ju inte. Alltså, jag menar, alltså, du kan ju inte bara dra en coaches challenge till exempel hur som helst. Alltså, det finns ju dels det här att du kan åka på en 2 minuter om du har fel. Och jag menar, alltså, så jävla ofta kommer det inte användas. Så ofta är det inte en offside-situation innan ett mål. Så det här att det skulle bli 7000 videokollar extra per match eller per omgång, det är... Det där tycker jag är, jag tycker det är lite trams. Och dessutom, folk sitter hemma och klagar och klagar och klagar över ett matchstraff gång på gång. Men kan då domarna gå ut, kolla på situationen en extra gång och verkligen liksom resonera några sekunder extra och märka att men det här, det kanske bara är en 2 minuter då.
Mm.
Och att man då kan liksom sänka straffet till det. Jag menar, den extra 3 minutaren däremellan, den differensen, det kan ju för fan avgöra en match.
Mm.
Så då tycker jag kanske det är värt att man tar 30 sekunder eller vad det är och får rätt.
Nej, jag är helt med dig. Lite intressant tycker jag det där med coaches challenge. Alltså, händer det någon gång att ett lag har fått en 2? För det är ju så, det är ju anledningen till att man, alltså man ser ju de här gubbarna, de här coacherna som står med med hörlurar i båset nu, det är ju för att de har en videojugge som sitter på läktaren och har allting rätt. Så att det, alltså, ofta sitter ju de och följer sändningarna. Så att, har det hänt, händer det ofta att man åker på en 2 minuter för felaktig sån där coaches challenge? Har du någon aning om det? Alltså om man kollar på NHL till exempel.
Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är väl möjligt, det är väl möjligt att det sker en del i slutet av matcher, kan jag tänka mig. Att man är lite så här, har vi tur så var det offside. Så vi testar det liksom.
Ja, okay.
För att man kanske nästan måste. Det där har jag faktiskt inte superkoll på. Men jag tror inte att det där med att det kommer bli så många videokollar extra och sådär. Jag tror inte att det skulle bli ett så stort problem som många vill få det till. Sen kan man ju också köra det här argumentet med att, alltså, kött och blod försvinner allt mer. Att allt ska liksom datoriseras och teknik ska styra allt.
Mm.
Det kan jag väl ändå köpa till viss del. Men samma personer
vill ha mazarin och kokorv och ha stora plats när de går på hockey.
Nej, men jag menar att samma personer sitter också och skriker och är vansinniga över att det var ju offside innan det målet. Eller det var ju för fan inget matchstraff.
Ja.
Är du med? Så ja. Det blir lite dubbelmoral, kan jag känna. I vissa fall, jag säger inte att det är så i alla. Och visst är det så att sporten är inte alltid rättvis. Det ska man ju ha med sig. Men bara för att man inför coaches challenge till exempel, så kommer ju inte den delen försvinna. Det kommer fortfarande komma felaktiga 2 minuter som avgör matcher och så vidare.
Mm.
Så jag ser fler fördelar än nackdelar med det här. Det måste jag faktiskt säga.
Nej, men absolut, hela sporten bygger ju faktiskt egentligen på att det skapas misstag. Så att det är en hel sport som, precis som du säger, så finns det ju så många andra delar där man kan hitta det här kött och blodiga. Och kan man då, alltså, har man då en möjlighet att göra så mycket rätt som möjligt, så varför inte?
Precis.
Men det enda är att de där satansdomarna, de får fan speeda upp sina videokollar lite.
Du, vad tänker du kring den här grejen då? Att ett rejält slagsmål inte nödvändigtvis ska behöva ge matchstraff, utan en 5 i båset, NHL-style.
Alltså min första tanke är så att det kommer inte vara som NHL. Alltså jag tror ju att ett redigt slagsmål där man kastar handskarna och snurrar hjälmen i mitt zon, det är ju garanterat matchstraff. Ja. Jag kan se att det kommer vara de här lite rejälare liksom scrumsen med handskar på som kommer generera 5. Så att jag tror inte att det kommer vara så stor skillnad heller.
Också en grej som kanske inte är så där superförändrande av svensk hockey. Alltså hur mycket slagsmål är det egentligen liksom?
Exakt.
Men sammanfattningsvis så känns det som vi ställer oss ändå ganska positiva till det här då.
Ja, nej, men det gör vi. Men det är ju inte satt än, va? Det ska väl klubbas?
Nej! Ett beslut kommer att fattas på Internationella ishockeyförbundets kongress i juni.
Okej.
Då ska det väl klubbas. Men det låter, i alla fall när jag tolkar Torsbrink rätt, som att det lutar verkligen åt att det blir så här.
Okej.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och nu när vi är mitt inne i slutspelsbubblan, Robin, så tänkte jag att du skulle få berätta för oss, vilken är den bästa liksom slutspelssykningen du åkt på?
Ja, alltså först och främst, man åker på ganska många dåliga under ett slutspel. Det har man ju kommit fram till, alltså, det är extremt, jag känner det nu också, att så här, det är extremt många gånger man tänker bara så här, nej, men vad fan, var det allt du kunde plocka fram? Ett könsord, alltså, hallå.
Vi har ju berört lite tidigare att det där har blivit sämre på senare tid liksom.
Ja, men jag kom faktiskt på en sak nu. Det var under just den här, när vi den här serien med HV då, när vi mötte Färjestad. Alltså det är inget speciellt egentligen, men det var en sån jävla dräper som gjorde att jag satt i halsen på en gång. Men det är inget speciellt, men jag vet att jag hamnade som i en närkamp med Joakim Nygård.
Ja.
Och hans klubba får upp liksom mellan benen på mig. Och jag var inte helt säker på om han gjorde det medvetet eller om det bara blev liksom.
Nej.
Och så hamnade vi liksom ihop då, att vi höll i varandra. Och så jag frågade då, eller liksom så här, undrar vad fan håller du på med? Liksom kör upp klubban i, mellan benen liksom.
Ja.
Och så frågade han väl liksom, vad menar du för någonting? Och så sa jag någonting med typ att, vad fan, du kan inte dra upp, alltså du slog mig rätt på bollarna eller något sånt där.
Ja.
Och han tittar på mig och bara, men du har ju inga bollar. Och jag kände bara så här, fan, Alltså, det var en riktig M&M choke på mig alltså.
Och den
är inte så speciell och den är inte så här alltså jättesvår nej. Heller, men den tog verkligen. Jag kände att så här fan. Ja, nej, jag har väl inte det då fan.
Men alltså jag förstår precis vad du menar med det här att den liksom inte är något speciellt så, för det där har väl folk dratt 7000 gånger.
Ja.
Men att han ändå tar den så på uppstuds. Det är ganska snyggt tycker jag.
Ja, nej men precis. Vi pratar mycket här och jag har ju sagt att jag är väldigt för såna här smarta, roliga ja. Liksom hån och sånt där. Ja. Och det här var väl egentligen ingenting av det, utan det var bara liksom den kom så jävla rätt så att det ja. Bara jag bara satte i halsen och fick jag åka, ta min svans mellan benen och åka och sätta mig i båset.
Utan dina bollar.
de hade jag inte. Fan också.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Han debuterade i SHL först som 29-åring, men sedan blev det 8 starka säsonger fördelat hos 4 olika klubbar i svensk hockeys högsta liga. Den här spelskicklige backen som idag lagt skridskorna på hyllan kan stoltsera med VM, SM och CHL-guld på meritlistan. Men som 40-årig hockeypensionär tvingas stockholmare nu genomlida när 2 tidigare arbetsgivare strider om att inte degraderas till hockeyallsvenskan. Vi säger varmt välkommen till podden, Elias Fält.
Tack så mycket.
Hur står det till med dig?
Ja, men det är bara bra. Så bra som det kan vara i de här lite underliga tiderna.
Ja.
Men det är kvalhockey och slutspelshockey på TV och paddelhallen är öppen, så att man får vara rätt nöjd.
Det finns att göra i alla fall.
Ja, precis.
Du, på tal om kval där. Det står ju 2-1 i matcher till Brynäs mot HV71. Du har som sagt spelat 2 år i båda klubbarna.
Yes.
Hur känns det här för dig?
Det känns jävligt konstigt skulle jag vilja säga. Jag har gått och känt lite på känslan här när det blev klart att de båda skulle kvala. För det första känns det otroligt konstigt att 2 sådana otroligt fina och anrika klubbar ska behöva slåss om den återvärda, mindre återvärda platsen och ramla ner och spela ett sådär ångestfyllt kval. Jag kan väl förstå om någon... egentligen ska ingen av klubbarna ens behöva vara där. Det tycker jag inte. Det finns alla underlag i världen för att vara på den övre halvan och definitivt inte vara botten 2. Det tycker jag är... Det är lite kaos för mig.
Det var milt uttryckt egentligen. Alltså det här är väl 2 lag som är, alltså framförallt kanske HV som ska väl lira slutspel i alla fall de här åttondelarna eller kvartar.
Ja, men jag tycker Brynäs också ska göra det. Men HV definitivt.
De har faktiskt ett ganska bra lag.
Ja, men båda lagen har ju båda klubbarna har ju lag för att vara definitivt i minst fall i play-in tycker jag. Så att någonstans har det ju fallerat totalt för båda klubbarna. Och det tycker jag är jättetråkigt. Ett SHL utan någon av dem känns ytterst märkligt. Det är som när Djurgården åkte ut eller Modo åkte ut. Så det är svårt att sätta ord på riktigt. Så där, och ångestfyllt minst sagt skulle jag säga att spela de där matcherna.
Är det ångestfyllt även för dig? Eller hur känner du när du sitter där i tv-soffan nu de här matcherna?
Nej, nu är jag ju en liten bit ifrån. Visst, jag var ju Brynäs senast och just nu är man ju inte involverad i någon av klubbarna på det sättet.
Nej.
Så samtidigt tycker jag att det är ju ytterst tråkigt. Jag hade ju definitivt sett både en och annan klubb som hellre hade varit där nere än de 2. Och det tycker jag, men det har ju inte bara för mig, det har ju att göra för hela hockey Sverige. Det här är ju klubbar som har otroligt hängivna fans över hela Sverige. Så att, oavsett vilket lag som drattar dit så blir det tomrum helt klart.
Du lirade ju dessutom den där SM-finalen 2017 när just de här två lagen möttes.
Ja.
Där och då kändes ju ett sådant här scenario lite drygt 4 år senare, ja, fullkomligt otänkbart kan man väl ändå säga, va?
Nej, men det är ju helt sjukt att det kan gå så brant ut för att du, som sagt, visst, jag tror vi både HV och Brynäs det året var vi kanske inte tippade att ta hem SM-guldet, någon av dem egentligen. Så det var en väldigt oväntad final, men en bra final. Och man tycker att har man ändå kommit så pass långt på vägen så att du är en SM-final och Game 7 overtime, så ska det ju extremt mycket till för att du ska falla igenom så och extremt mycket. Och sen att båda lagen gör det känns ju liksom helt osannolikt.
Ja.
Som du säger, när jag åker runt och spelar den finalen så känns det ju som att fan, nu, det här är ju två lag som ska vara topplag i flera år framöver.
Vi pratade för några veckor sedan här i podden med Martin Törnberg om den här finalen, och han var ju på andra sidan, om man säger så.
Ja.
Hur upplevde du den, i och med att den var så speciell, just att det gick till 7 matcher och sadden?
Ja, men just nästan från match 1 så kände, det gick ju fram och tillbaka hela tiden. Jag tyckte det var väl, det var det laget som var mest påkopplat. Det var inget lag som var bättre än det andra, skulle man säga.
Nej.
Kan jag tycka. Det kunde gått hur som helst. Så att den gick till overtime i game 7 kändes ju inte konstigt i efterhand. Men just då var det ju verkligen fram och tillbaka hela tiden. Och sen är det ytterst snopet för oss som var i Brynäs när vi lyckas knipa den femte matchen i Jönköping med jag tror en 2-0-seger. När jag lyckades trockla in ett mål också mot alla odds. Och man känner sig, man åker ju hem i bussen och bara känner, nu jäkla liksom, nu ska vi sy ihop där på hemmaplan, och det är fullt ös, och man känner så men då, nu är det dags att bli hjältar i den här stan igen. Och så går vi ja, allt är så jäkla laddat för fest, men jag kände ju det. Nu har jag ju spelat hockey ett tag, så att jag kände det, och jag tar aldrig ut någonting i förskott. Så jag kände att vi behöver vinna en match till, och det här kommer vara den svåraste matchen att vinna. Och det försökte både jag och flera andra pränta in i laget. Liksom, det här är matchen vi måste vinna, annars blir det jäkligt tufft att åka ner. Momentum har svängt och vi ska ner till Jönköping igen. Och så går vi ut i första perren, och jag tror att det, liksom, det tar inte lång tid innan det står liksom 3-0 i Häcken.
Nej, exakt.
Alltså egentliga skitmål liksom sådär. Och då kände man ju, då gick ju ridån ner ganska snabbt, och man kände så här. Och när du laddat för egentlig fest och det blir sånt antiklimax redan i första perioden, så är det ju jävligt tufft med energin. Så att jag tycker ändå vi åkte ner och stod upp bra nere i Jönköping. Där hade det ju kunnat gått av bara farten när vi tappade hemmamatchen. Men, och sen overtime, det är ju som sagt, det är någonting som studsar något lags väg liksom sådär. Och många inne på isen i en overtime och kände så här, fan, jag ska inte klanta till det.
Nej.
Liksom, fan, bara inte jag skiter i blåskåpet så är det bra liksom. Och så åker man och byter, sätter sig på bänken, pustar ut, laddar om och så in där igen. Men fan, du har några stycken i varje lag som de ser möjligheten bara. Fan, jag ska avgöra, jag ska bli hjälte liksom. Men alltså, det var jämnt över tid också tills den här plötsliga pucken ramlade in.
Men när man ska in på ett byte i en sudden game 7, det kan inte kännas speciellt kul, eller?
Egentligen så har man, det känns ju, man har ju så extremt mycket att vinna. Jag tror, och där är man väl lite hur man är funtad som människa och tävlingsmänniska. Liksom att, och vissa älskar den situationen och har ju inte en dugg oro någonstans i hela kroppen för att fan, jag kan ju bli riktig syndabock. Medan många andra av oss som har varit med och spelat riktiga skitmatcher mellanåt åker runt och känner kanske lite tvärtom. Sådär. Så att, och det tror jag kan göra skillnad i en overtime, vilka som verkligen går för att vinna då med en hyfsad riskkontroll. Man har ju sett såna här sköna andra grejer vissa andra år när, jag ska inte dra upp namn sådär, men det var ju kanske någon i Jönköping faktiskt som också skulle köra en skön dribbling på blålinjen i en avgörande sådär och missade och sen så är det game over liksom. Den är inte så rolig heller.
Nej.
Så att den här avvägningen känns ju ganska viktig sådär, men och där faller det väl lite på mycket backar, spela backar och kanske försvarar, lägger huvudfokus där och sen forwards kan ju få vara lite sköna från cirklarna och inåt.
Precis. Du som var med i Brynäs lägret i den här finalen, återigen då, vi surrade lite med Törnberg för några veckor sedan, och han fick ju sin pung krossa där i final 5 var det ju.
Fan.
Och sen var han ju tillbaka till final 7, och han berättade om att han var på domarna där med att håll koll nu på Brynäs klubbor, men redan vid första teg körde ju Kevin Clark i ett lag upp liksom klubban mellan benen på honom.
Ja.
Var det där något man pratade om inom Brynäs, att liksom så här Törnbergs pung, sikta på den?
Nej, för det första så för Martin, nu känner jag honom både genom HV och landslaget, där är ju en jävla krigare, han är ju benhård, så att det förstod man ju att den matchen, den hade ju inte han missat för något i världen, oavsett hur mycket det ömmade där mellan benen. Men nej, inte, nu ska jag säga så här, det är ju jäkligt sällan under min hockeykarriär som grabbarna i laget har vänt sig till mig och tänker, fan Elias, skulle du kunna utföra några tjuvknep här på någon?
Mm.
Utan jag tror jag anses som kanske lite mer
snäll kanske?
Ja, lite snäll och lite mer, fan jag kan spela fult, jag har gjort jävligt mycket fulare saker genom åren, men jag har ju ändå någon sorts snällhet tror jag i kroppen som gör att jag är svårt att kliva över vissa gränser.
Mm.
Jag hade till exempel i den finalen hade jag, mitt revben hade lossnat i brosket. Jag gjorde det i en semifinal mot Frölunda. Så jag var ju borta 2 veckor eller någonting där. Jag hade svårt att andas. Men det kassettet visste ju ganska många av HV-killarna om i sin tur. Så att även om jag spelade med ett stort skydd på insidan så, där, så kan jag säga att det kom en och annan god crosschecking där. Både under spelets gång och efter avblåsningar. För det hade de ju listat ut.
Ja, det är bra. Då balanserar vi upp den där berättelsen lite grann.
Nej, så jag kan säga en sån som Kevin Clark. Och sen hade vi hade några sköningar uppe i Brynäs där också. De tog nog säkert tillfället i akt och snudda lite runt Törnbergs pung. Det skulle inte förvåna mig alls.
Ja, men båda lagen var nog ganska bra kolsupare vad gäller sånt där.
Ja, alltså. Men det tillhör, det kan jag ju tycka är kul också. Det är lite så, man måste ju, många kan tycka att det är, fan, det är ju hemskt och så, men det liksom tillhör ju på något sätt, fan, ska man vinna så är det, då är ju mycket tillåtet i vägen fram till att vinna liksom, så länge vissa gränser ska man absolut inte kliva över, men det här tillhör ju hockeyn på något sätt också lite, när finns det en svaghet i en sån toppspelare som Martin så är det klart att vi hade folk som säkert var där och pillade just för att han inte skulle kunna spela så himla bra.
Om vi bara snabbt återvänder till den här playout-serien igen, som är ju lite mer aktuell så att säga. Vilka tror du tar hem det här?
Jag har haft en del frågor på Twitter och folk undrar vilket lag jag håller på. Då har det dykt upp självklart någon när jag håller om någon supporter med HV-tröja som självklart tycker att jag håller på HV. Och sen då är det någon brynäsare som kontrar och sådär. Jag tycker det är så sjukt svårt för att båda lagen har varit så jävelusiskt dåliga i år. Så att, nu är det ju bara på något sätt att hitta någon sorts trygghet i och jävla namma i slutet och kanske känna att det här är enda möjligheten vi har att revanschera oss för den här riktigt pissiga säsongen och gå ihop kring det. Samtidigt så det är ju ändå så pass jämna lag ändå skulle jag säga. Så att det är ju ingenting, det kan gå hur som.
Mm.
Och det tycker man ser lite i matcherna nu också. Så där, lite. Det är de som kan få lite spets i offensiven. Jag tror att till knäpp bakåt kommer det vara oavsett. Så det är de som hittar några nycklar och kunna peta in några puckar och få lite självförtroende i det. Men rent lagmässigt, om man tittar man när Leksand slog ut Modo, då hade jag ju sagt Modo 100 gånger av 100.
Ja.
Till exempel, men den skillnaden är det ju inte mellan HV och Brynäs, tycker jag. Jag tycker att de är hyfsat jämnbra på pappret och som sagt båda har ju spelat skit, så att det är ingen som kommer in med någon större självförtroende i det här, så att, och nu när HV tog sista igår där, så att det är extremt öppet tycker jag.
Du har svårt för att bestämma dig för vilka du tror på och du håller egentligen inte på något av lagen heller. Det är det vi landar i till slut.
Jag håller ju på båda, men det är ju tyvärr så att och där är väl problemet att jag tycker det är för mig en självklarhet att båda ska spela i Sveriges högsta serie. Det finns inget annat. Både historiskt sett och hur pass stora och bra klubbarna är. Så där. Sen så om det har misskötts till höger och vänster, det är en annan sak, men grunden i klubbarna finns för att det här ska vara två topplag egentligen, så att Ja.
Vad tror du har gått fel i de här klubbarna då? Hur fan blev det så här, rent ut sagt?
Nej, jag tycker det är jättesvårt. När jag var i Brynäs så då hade vi ju Bulan, och då, det var ju mycket därför jag skrev på i Brynäs. Mm. För jag visste vilken tränare det var. Där hade det nästan kunnat storma hur mycket som helst i och runt organisationen och ledningen. Och det hade inte drabbat oss i laget någonting. När du har en väldigt stark tränarkaraktär som sköter sitt i omklädningsrummet och så. Så då tycker jag att man blir avskärmad från om det skulle vara något annat stök. Mm. Nu var det väl inte det under den tiden ändå. Samtidigt, och vi spelade ju också bra, så att det går väl i ett. Men där har de ju, verkar ha extremt svårt att hitta någon vettig tränare. Eller så är det ju inte, eller så är det inte tränaren det är fel på i grunden heller. Så det är lite både och. Men rekryteringen av tränare verkar ju vara jätteproblem. Jag trodde väl inte att jag tror att Peter Andersson skulle kunna få bättre ordning på det där än vad han har fått. Men det kan också ha att göra med, för det brukar väl vara lite tungrot kanske i Brynäs organisation på vad ja, och de ledningen eller de runt omkring där tycker att man ska spela på ett sätt och göra på ett sätt, och sen så tränaren kanske vill komma in och förändra för mycket och sådär, så att jag tycker att det är någonstans där emellan det inte riktigt klaffar, tror jag. Sen är det ju omklädningsrummet. Ledande spelare, tränare, vad ställer man för krav? Jag vet att fysträningen är jättebra. Mm. Han är en kanonfysstränare, så det är inte där det fallerar heller, utan det är ju någonstans någon annanstans. HV har jag väl förstått att det kanske har varit lite väl mycket mysfaktor. Det är inte tillräckligt hög kravställan, det tränas inte tillräckligt hårt, och då spelar det nästan ingen roll hur pass bra och talangfullt lag du har om det är lite myskänsla över det hela. Och jag vet inte hur kravställan är inom gruppen heller, det, som sagt, jag sitter ju helt utanför och vet inte, men jag vet ju en sån som Oskarsund och Martin Törnberg som det har varit snack om här också när de här har försvunnit, det var ju grabbar som likt Joel Lundqvist och Jimmy Eriksson och sådär som ställer krav i omklädningsrummet på andra att träna hårt och köra hårt och utmana varandra. Men ibland, många välbetalda spelare, ingen vill krocka med varandra. Det var väl lite så när jag var i HV också, tycker jag. Vi hade ett välbetalt lag. Då hade vi ändå Petrasek som han kunde tjura till ganska duktigt, och Davidsson också såklart. Men ju bättre spelare har ett lag, då är det ännu viktigare att ha de här kärnspelarna som skiter i vilket, vad det står på tröjan eller vad det har för lönecheck eller hur det ser ut. Utan här är det blod, svett och tårar tillsammans. Och det är varje dag. Klubbar i Sverige, ibland undrar hur välscoutade tränarna är kontra det laget du har. Eller är det många tränare som sätts på lag som de egentligen inte borde ha liksom i personer och personkemi och hur det är sammansatt. För det är bara att titta hur Johansson i Leksand, han kämpar sig blodig. Skitsamma rubriker hit och dit. Han skulle ha Hellqvist hit. För att han visste på något sätt att men det här är bra. Det här är bra för oss, det här är bra för våran grupp och allting. Så att, ja, då får det kosta lite kanske. Det får låta lite i medierna, det får bli lite grinigt. Men vi ska inte ha ett Leksand som är en slag på sig i år igen. Utan fan, nu är det andra tider. Och det här tycker jag olika föreningar har gjort i olika omgångar. Det är ju inte för inte, även om det har gått jävligt tungt i år. Som att Drömberg sitter på sitt 374 år nere i Frölunda liksom. Heller, utan och det kanske finns några tränare som är bättre än vad överlag än vad vissa andra är, men jag tycker det kickas ju alldeles för mycket tränare runt omkring i Sverige. Jag förstår att det är en kortsiktig lösning, men jag undrar ju också, för vissa sitter ju bara ett halvår på kontraktet liksom, och inte ens det, så då, ja. då är det för mig helt osamt hur man ens har hittat värvningen från början, om det ens ska vara en möjlighet.
Det är nästan lite tragikomiska där med Brynäs och Peter Andersson, är väl att de sa inför säsongen att det här var den mest välscoutade värvningen de någonsin har dragit in till klubben, och så hinner det ju inte ens gå ett år på kontraktet av tre år innan man skickar honom.
Nej men och det här, man sätter sig ju liksom i knipa år efter år efter år genom att göra det här, och då blir det också en otrygghet i gruppen och sådär. Samtidigt, han var säkert välskattad. Frågan är bara hur mycket av sitt eget race han har fått köra.
Ja, exakt.
Eller hur välskattad var tränaren kontra den spelartruppen han i mångt och mycket skulle ta över. Samtidigt tror jag också att man behöver, det vet jag till exempel i en förening som Frölunda, där har de en väldigt stark organisation med Roger, och sen så går det upp, och sen så har du ju Sjöström, Lechthaler och Grauers och allting, där jobbar man ju tillsammans, hela föreningen. Åt samma håll hela tiden och hjälper varandra, backar upp varandra, just för att inte det här ska kunna ske heller. Så att du får också kanske en tryggare anställning som tränare. Visst, det är jag som har huvudansvaret här nere, men det är fler som jobbar åt samma håll hela tiden.
Du gjorde ju ett helt decennium i Hockeyallsvenskan också, Elias. Det var liksom Halmstad, Nybro, Borås och så vidare. Trodde man då på att det skulle leda till den här karriären?
Ja, nej, men och det är väl därför det är ett decennium i Hockeyallsvenskan också. Jag är sjukt icke-målinriktad hockeyallsvensk spelare var jag fram. Där det liksom inte fanns en tanke på att jag skulle upp och spela SHL, utan jag tyckte det var kul att spela allsvenskan och inte alls det drivet som man hade behövt för att ta sig upp tidigare. Har sedan unga år varit väldigt talangfull, men också jävligt lat. Och under många av de hockeyallsvenska åren, måste jag säga, när jag tänker tillbaka, alltså sjukt lat, utan att fatta alls vad träning faktiskt kan innebära och göra för karriären. Det var ju mycket, man gjorde det tränarna sa till en. Inte en tanke på själv att fan, det här kan ju vara ganska bra att vara vältränad. Liksom. Utan,
nej.
Ja, jag hade ju någon gång i Nybro och sådär, då skyllde man på att man hade någon problem med någon fot, tror jag. Och när alla andra körde intervallträning, löpning på löpabanan, då stod jag och en annan liksom slappis, då stod vi och spelade tennis istället bredvid liksom, och tittade på när grabbarna sprang livet ur sig. Så foten var helt klart bra för att spela tennis, för det tyckte man ju var kul, men för att springa, det funkade ju inte. Och så där var det, tycker jag, upp och ner. Så jag kunde ju vara bra tränad så länge någon tränare var på en liksom, och var så där, men gavs det utrymme till att vara lite mysig, då var man ju tyvärr det.
Mm.
Och den poletten ramlade in. Alltså, jag kom till Västerås. Då tänkte jag så här, för Västerås, om man kollade upp i Hockeyallsvenskan, var ju en toppklubb.
Mm.
Jag hade åkt runt de här lite mindre klubbarna. Så då, för mig var det ju skitstort som Västerås. Ja, men, grymt liksom. Och jag kommer dit och jag tänkte, fan, jag är ändå rätt bra tränad liksom. Och skulle se bilder på när man kom, så skulle du nog säga, undrar vad jag hade för självbild. För jag kan säga att jag var 1,76 lång, vägde så här 89-90 kilo, och det var inte bara muskler.
Nej, nej.
Och jag kliver in och så säger, ja, men första dagen där. Och Thornberg som var tränare då, han fattade ju också det direkt, att ja, men Elias har ju mycket talang i sig, spelskicklig och bra spelsinne och allt det här, men han måste ju gå ner i vikt liksom.
Mm.
Så han satte mig första dagen på att gå ut i löparspåret, skulle vi springa 5 kilometer i en slinga runt Rocklunda då.
Mm.
Och han satte ju mig med Andreas Lind som en svensk kenyan ungefär.
Ja.
Och det fattade ju inte jag. Och jag tänkte ju så här, ja, men fan, jag är ändå rätt bra tränad. Så han drog ut mig på den här 5 kilometern. Och det slutade med, han var ju inte ens anfodd. Och jag fick börja så här gå på uppförsbackarna. Som kom på den här, och då sprang Lind upp och stod och joggade på stället uppe på toppen tills jag kom gående upp.
Fy fan vad förnedrande.
Ja, men förstår du hur hemskt? Och då kände man ju så här, fy fan, jag är ju så långt efter. Och det var sån jävla kaos. Så då satt ju Tom med mig. Han satte mig på en sån här sjuk diet. Så jag käkade så här, till frukost, bara 6 ägg, bara äggvitorna och en kopp kaffe. Det var det jag fick käka liksom. Jag sprang 7 dagar i veckan. Jag hade extra löpning lördag, söndag, en hel sommar. Så jag tror jag gick ner 10 kilo, tror jag.
Låter som en kul sommar.
Aj, fy fan, vet du. Och från mig då, som kände så här, ja, men, jag behöver nog inte springa. Det är inget kul att springa. Och så intalar man sig själv att jag behöver nog inte springa, för jag har ändå rätt bra kondition ändå.
Ja.
Till att få det uppvaknandet. Så det var ju total kaos. Men någonstans där började ju poletten ramla ner lite. Men likförbannat då. Nej, det var ju inget. Jag hade inte en tanke på något SHL. Och det var ju inte snack om det riktigt så heller någon gång så där. Så sen när jag gick till fick Jonas Rönnqvist i Almtuna, då fortsatte ju den hårda träningen både off-ice och på is, där det var helt andra bullar mot vad man var även från Västeråstiden. Då var det tut att köra, och han offensivt har väl alltid varit väldigt begåvad, men defensivt har det ju, tycker jag, varit jävligt dåligt under även allsvenska åren, så att, men där började han pilla i mitt spel och göra mycket och skrek både det ena och tredje till och med, tror jag, dag ut och dag in. Så egentligen trodde man nog att man var skitdålig, men det gick jäkligt bra att spela hockey, men han fick ju ner den på jorden rejält då, så det gjorde en kanonsäsong liksom överlag i Almtuna. Och plötsligt kommer SHL-anbud både Södertälje och Luleå då.
Ja.
Så då blev jag ju skitnervös. Det är klart jag ska spela SHL-hockey liksom, men hur dåligt kan det här gå då? Tänkte man ju liksom sådär. Så jag åkte ju upp där och körde igång, och min enda tanke måste jag säga är bara liksom platsar i laget. Sjunde back, det är fine liksom. Så jag spelar ju för livet där, både försäsongen och i början på serien. Och sen, men då tog det...
Det gick ganska bra.
Ja, men det var lite med revanschlusta, tror jag, mot mig själv och andra. Så jag spelade liksom med det drivet på något sätt. Att visa att andra hade fel. För det kunde man ju läsa. Men fan, ska vi ha hand till 29 bast och dittan och dattan. Sådär.
Ja. Men kan man säga så då egentligen att din talang gjorde dig till en toppspelare i hockeyallsvenskan, men sen var det här att du insåg att fan, man måste träna också. Det var det som tog dig upp till SHL och vidare. Så
ja,
att
definitivt. Men jag har varit en medelmåtta i allsvenskan, skulle jag säga, under många av åren. Jag har varit en duktig offensiv back, sådär, men ändå skulle jag säga, jag har inte varit en toppspelare i allsvenskan förrän sista året i Almtuna, tycker jag, där jag spelade liksom överlag jäkligt bra i alla delar av spelet.
Elias, vi har kommit till ett litet segment jag väljer att kalla spretiga snabbfrågor. Vi ser var det landar. Var har det varit jobbigast att vara bortalag under din karriär?
Ja, men då säger jag Hartwall Arena, skulle jag säga, landslaget.
Var det för att svensk, vad ska man säga, svensk vänligheten inte var så utbredd kanske?
Ja, nej, men lite så. Och fullsatt kokande Hartwall på en söndag där alltid, och mot finnarna, vi hade inte suck.
Ja, okay.
Det var tufft.
Vem är den mest fåfänga personen du spelat ihop med?
Ja, jag får säga Joel Lundqvist.
Ja, det är det ändå alltså.
Ja, men jag tycker det. Jag kanske inte har varit så pjåkig själv genom åren. Alltså, Figge är ett wildcard här. Jag måste nästan...
Okej, den ska få höra.
Han vill inte framstå som det, men ja, det är han.
Ja.
Nästan, det är Joel-klass på honom, helt klart.
Och det är så alltså?
Figge-luren, han är mycket mer mån om det där än vad folk anar, tror jag.
Vad hade du arbetat med om det inte blev hockey?
Åh, fy fan. Jag var så jäkla trött på skolan, så att det var tur att det var att jag blev hyfsad i hockey. Men jag hade nog varit golfproffs.
Ja, kolla! Där ser man.
Ja, det tror jag.
Vad kikar du på för handicap?
Ja, jag har varit nere på nollan.
Ja, det är så pass alltså.
Jag har spelat mycket från barnsben. Så att, jag var ute och gnugga en del med Alex Norén som går rätt bra på torerna nu, sådär, ute i Haninge golfklubb.
Just det.
Så att, jag har varit med nollhandikappare, är ju inte det längre, men jag hade faktiskt kunnat bli rätt hyfsad faktiskt. Jag har alltid sagt det till andra, även i hockeyn, att fan, jag har valt helt fel sport.
Ändå, det är ändå så här okej utdelning på att välja helt fel sport, kan man ju tycka.
Ja, men så är det. Men jag måste ändå ge mig själv. Jag, när det gäller bollsporter, så är jag ändå rätt hygglig faktiskt. Så jag hade nog kunnat välja lite vad som där ett tag och blivit rätt hyfsad oavsett.
Ja, okej. I en drömvärld, vilket lag kan du önska att du hade fått testa och spela för?
Vi pratar SHL, eller?
Nej, du kan få välja ganska fritt här faktiskt, tycker jag.
Helt magiskt måste du vara och spela i något Tampa eller någonting. Så man får gå i flipflops och shorts till hallen. In där och bara helt magisk på isen. Och så ut på beachen efter liksom, och bara njuta av tillvaron. Så att, ja, Tampa eller något sånt där lag hade ju varit helt magiskt.
Vem har varit den bästa lagkamraten att åka långa bussresor med?
Så mycket grymma lagkamrater. Men det är ju... Och det måste jag ändå säga. Figge satt precis...
Fan vad han får cred nu alltså!
Ja, men han får det. För han satt bredvid mig i... Eller liksom sätet bredvid mig i bussen i Frölunda. Så där. Och som sagt, de storiesarna... jag och Figge kunde också vara jävligt negg på saker... på ett roligt sätt så att man faktiskt skrattade extremt mycket. Utan liksom, ja, man undrar ju ibland vad man höll på med. Ja, sådär, okay. och kunde negga över ena och tredje, men ändå på ett sätt som var jäkligt kul. Så att Figge är mysam med sig på bussresor och resor i övrigt, det måste jag säga.
Du var genom åren som hockeyproffs ovanligt öppen, skulle jag säga, med ditt privatliv. Då tänker jag kanske framförallt på med barnlängtan och sådär. Hur har du resonerat kring det?
Jag har en sambo här som kanske, hon är inte så inne i hockeysfären på ett sätt sådär, och har jäkligt bra värderingar och sådär i livet. Så vi har ju pratat mycket och samtidigt har jag känt att oavsett vad det är, så man får ofta mer hjälp och så av att vara mer öppen. Folk förståelse runt omkring. Man kan hjälpa andra genom att berätta. Många ser på oss hockeyspelare som inte riktigt som vanliga människor. Bara för att vi åker runt på isen med skydd på sig. Då tycker jag man kan också förmedla. Jag tror man får en annan... men folk kan tycka... folk kan tycka illa om en också. Men det är ju lättare att bli omtyckt och kunna vara mer öppen med att... vi kan ha problem med att skaffa barn. Vi kan tycka att saker i livet är jävligt jobbiga. Och andra saker i livet också. Någonstans, jag har inte känt att det har funnits någon tabu eller något så här kring att prata om såna här saker, utan jag lärde mig ganska tidigt med faktiskt ha en pappa som hade kanonjobb allting, men periodare då, alkoholist. Att någonstans där i ganska tidig ålder våga prata om det öppet i skolan någon gång, tror jag. Istället för att gå och bära på mycket, utan känna att det är mycket lättare att få förståelse och hjälp och allt det här, och vara öppen även med tunga saker, och sen självklart med lättare, roligare saker och trevligare saker också. Så jag har inte ens tänkt på att jag skulle vara mer öppen än någon annan, men det är väl kul om det uppfattas så. Ja, men jag tror att jag är en ganska både mjuk, ödmjuk och omtänksam människa själv. Och det tror jag förhoppningsvis att lagkamrater och kompisar runt omkring känner också. Det finns andra grejer i livet än ishockey som är viktigare än ishockey också. Och som också kan hjälpa folk att faktiskt prestera bra på ishockeyplan kontra att gå och bära på mycket sån där skit själv. Så det kan väl vara en anledning.
Ja, men du var inne lite på det där att det råder kanske en liten myt kring hockeyspelare om att det är hårdhudat och det ska vara lite macho och sådär. Men har du upplevt att din sån här öppenhet har tagits emot på ett bra och liksom för dig positivt sätt?
Ja, enbart.
Ja.
Enbart. Det finns fortfarande, tror jag, vissa. Det beror ju på hur man växer upp och hur man är som person, som det finns mer hårdhudade, hårdnackade hockeyspelare, men det är också, tycker jag, genom åren blivit mjukare killar som kommer upp på högsta nivån och spelar. Då tycker jag det kan vara bra, jag som äldre också kan visa att det är okej att vara så. Jag tycker man kan vara en sak på isen. Jag kan säga så här, Daniel Rahimi, stenhård. Världens jädra mjuk, snäll, omtänksam kille utanför. Det tror man inte när man har åkt in i Janne Sarghörnet.
Nej.
Nej, och då har ju folk en viss uppfattning om honom av det. Men det är ju världens godaste kille, Per Lidin. Han kunde ju sista åren även åka och snacka skit med mig på isen. Även fast vi är kompisar så där, vi kunde skratta åt det efteråt. Men världens bästa och liksom mest hängivna pappa och familjefar. Mm. Och sådär, och sådär. Så att det är mycket folk inte vet om oss hockeyspelare. Så man döms lite på hur man beter sig på is.
Är det skönt för dig att bara kunna liksom luta dig tillbaka och se på hockey idag? Eller saknar du att spela?
Ja, nej, jag saknar jättemycket att spela. Jag tycker att jag hade nog några år kvar faktiskt egentligen. Men jag tyckte det blev jävligt mäckigt med att... När vi fick vår dotter också, ett andra barn här, och flytta runt på ganska ovissa premisser som man kanske får när man är 38 år. Och man ska skriva ett halvår där och några månader där och allting. Och så jag kände att jag har brytt mig väldigt mycket om familjen genom karriären och hur de mår och hur de kan känna i det hela. Så det fick faktiskt styra slutet när jag kände att jag inte hade så mycket kvar. Men det är ju klart, i början kände jag att fan vad skönt att slippa den här stressen och pressen och VO2-max-testen och det här att alltid vara alltid prestera, alltid vara i toppform och alltid tänka på vad man äter och liksom allt det där. Men det övergår ju ganska snabbt i en saknad också. Att det är jävligt kul och härligt att göra det man tycker är roligast i världen. Allt som oftast ändå var ganska omtyckt av många och få uppmärksamhet och sådär. Så men just tävlingsnerven saknar jag extremt mycket. Så att, det är väl därför sambon håller på dåndimpen på mig att jag ska vara i paddelhallen bara varannan dag. Men, det är det närmaste jag kommer just nu, liksom det här att få tävla och köra och känna att man är hyfsad på något. Så hon är såhär, fan, jag trodde ju det var slut med sånt här när du la med hockeyn liksom. Men jag är lika mycket ensam nu som när du spelade ungefär. Så det ligger ju en lite så här. Men just nu känner jag, om jag sitter och kollar på grabbarna som spelar nu så tittar jag mig själv i spegeln, så ser man ju ut som en gemene 40-åldersman där liksom i kroppsbyggnad. Så jag känner ju att man är extremt långt från att spela elithockey för stunden. Så att där sätter du lite stopp i den här önskan och den här viljan att spela fortfarande. Men samtidigt, jag saknar det enormt mycket. Just att få ut och tävla och kampera ihop med lagkamrater och den känslan att få vinna tillsammans med så många andra det hittar du inte någon annanstans, skulle jag säga.
Men i och med att du ändå har det här i dig fortfarande, så här, viljan att vinna, du verkar ändå liksom sakna hockeyn lite grann, ser du inte en framtid för dig inom hockeyn då? Alltså, man kan ju se dig i en liksom fräsig roll med en kavaj på ett SHL-kansli.
Med svarta handskar på sig, kanske så här som Nisse Åkman.
Ja, exakt.
Det är klart. Fick rätt många liksom förfrågningar och sådär lite i början när jag lade ner då.
Mm.
Först och främst från klubbar då, lite längre ner i seriesystemet som ville jag skulle spela. Men jag kände, är det inte på elitnivå så då får det vara liksom. För det kommer inte trigga mig tillräckligt ändå. Och då har jag ju haft många tankar på om man skulle gå in i tränarrollen.
Mm.
Där har jag väl både tackat nej till erbjudanden som jag säkert kommer ångra. Och mindre roliga erbjudanden.
Går det att konkretisera lite mer kring det där tränarjobbet du uppenbarligen har tackat nej till?
Nej, utan det går väl inte att göra. Men jag har fått olika erbjudanden, både som att gå in och ta juniorlag i vissa föreningar och jobba sig upp den vägen. Jag tror inte att hade jag fått ett men du kan ta vara backcoach här i HV om de hade kommit, eller något SHL-lag direkt efter, då hade jag inte tackat nej.
Nej, okej. Men det har du inte fått eller?
Det har jag inte fått, utan det har varit kanske som gå in direkt som huvudtränare på lite lägre nivå från början, eller gå in i liksom SHL-klubb och vara med i juniorverksamheten till att börja med då. Och det är lite så de flesta av oss, då får man ju börja jobba sig upp lite igen.
Men tror du att vi kommer se dig i någon form av vad ska man säga, roll inom elithockeyn i Sverige igen?
Jag går och funderar, och tanken är väl kanske att jag borde kanske ändå beta av några tränarkurser här framöver. Jag har varit på väg och så har det varit, men så kom corona, så blev det inte av då, och sen var det. Det är lite såna små grejer, och samtidigt så vill jag väl landa i tränarkurserna kan jag nog ändå ta utan att bestämma mig för att hoppa på någonting på en gång. Sen skulle det ju ändå komma någonting. Jag tror jag tyckte det var jävligt kul. Det är väl mer om jag känner att det är väl mer tiden med familjen och få ordning på familjelivet som är lite där. Men nej, för fan, jag är öppen för mycket på så sätt när det gäller ishockeyn, och jag skulle tycka det var jäkligt kul, och det är väl det man egentligen kan bäst i livet.
Du har ju hintat lite, Elias, om att du trivdes jäkligt bra hos Rönnberg och hans gäng. Vilka är dina roligaste minnen från tiden i Göteborg?
Roger hade ju fått för sig efter mitt första år att andra året skulle vi, nu jäkla ska vi gå för guld där. Det är ju ett jäkligt bra lag och sådär. Så han hade ju fått för sig att, nej men ska vi få ut grabbarna på någon sån här överlevnadsläger som de inte får veta i förhand.
Ja.
Så det började ju en sån här vecka innan att det kom upp så små punkter på tavlan. Och jag som har varit på tre överlevnadsläger innan började fatta ganska snabbt att nej fan, det är ju det vi ska göra.
Ja.
Och det är ju pest och pina. Jäkligt kul, för man har många bra minnen runt det. Men när man vet innan man ska dit och under det, så är det ju... det är ju skit, känner man ju.
Mm.
Mycket roligare att bada bubbelpool någonstans. Ja, men då, nej, men så jag började fatta det. Och delades vi in i lag. Och vi var ett lag då med jag, Figge, Rosseli Olsen, Mattis Olimb. Ja, det var något sånt där.
Mm.
Så vi hade ju jäkla line-up där. Så jag sa ju till grabbarna innan att vi ska på övningsläger. Och det första de kommer göra, det är ju såna här militärer. Så de kollar ju igenom typ väskan och grejer, som att ha med sig extra mat och snus och skit. Så att vi började ju planera vårt lag där lite för att och gömma med oss.
Mm.
Så jag tror Figge, han hade ju liksom några Snickers under sulorna i skon. Och vi hade så speciella fack i väskorna. Allt var inpackat liksom i så här ryggsäckar och så här. Alla såna grejer som kunde ge lite energi liksom, så här, sköna godisgrejer. Vi var ju fullkittade, men vi kom ut i skogen, då stod ju liksom militärerna där. Då fick man ju packa ur väskan där och Figge blev ju av med ett antal snusdoser. sådär. Men det är inte militärerna visste, eller Roger eller någon, det var ju att Figge hade ju också gömt undan ett antal, så han la ju bara fram de snusdoserna som han ville bli av med. Men sen så var det ju då fan, vi började ju springa långt som fan ut i skogen, och så helt plötsligt stannade vi någon glänta där och så, ja, här ska ni göra upp era vindskydd.
Mm.
Ja, visst, sådär. Och Kristoffer Persson, han var så jävla taggad. Han var ungefär den enda hela laget som var så jävla taggad på att det här skulle bli så jäkla kul. Efter några timmar med mat, då hör man ju längre bort från Perssons vindskydd där liksom. Någon som skrek och svor och allting.
Mm.
Då var det inte lika roligt längre när man inte fick någon mat på några timmar. Jag har aldrig varit med någon som har droppat så extremt i humör på att vara så positiv till att bli så negativ. Men då var det såna här grejer. Sen så skulle vi ut. Vi visste gärna vad vi skulle göra. Så vi skulle ta oss någonstans då, ut och springa. Så, och då skulle vår grupp skulle springa någon flera kilometer lång bana med en stor trästock på axlarna. Och när man sprang där då, fem man på den där stocken, 5-6 man, då sprang man ju sådär, och det är upp och ner, höger och vänster, och rötter och berg och allting. Och den här jävla stocken, man blödde ju på axeln. Och jag tittar bak på Figge, vet du, och då blödde han från örat, för stocken slog hela tiden liksom mot örat när han sprang längst bak. Men allt var en tävling. Och så när vi kom runt ett hörn, då ligger det liksom en annan grupp då från laget. De ligger i kallingarna liksom i mossan och gör armhävningar och sit-ups och grejer. Och mitt i den här gruppen så ligger ju Joel. Och Joel, våran starka man, han tittar upp liksom mot mig och Figge och är helt tom i blicken. Han är borta och tittar på oss. Så jag och Figge, vi bryter ju ihop när vi springer med den där stocken. Vi har aldrig sett Joel i det, liksom, i det skicket någon gång.
Nej.
Och han tittar. Och ända jag och Figge tänkte sen också, för fan, vi kunde inte sluta skratta med den jävla stocken.
Nej.
Och då var det så här, nej fan, vi ska ju dit sen. Vad fan har de gjort med grabbarna? De såg helt hjärntvättade ut sådär. Så att ja, men då var det ju massa sådär sjukt sådär. Och liksom hela laget, förutom vårt lag, de gick ju på knäna efter så här ett och ett halvt dygn där ute.
Ja.
Förutom oss, för vi kunde ju stanna på vägen tillbaka till våran hydda. Så då satt ju vi oss i skogsglänta och käkade
Snickers. Ja,
och hade hur mycket energi som helst. Men då skulle vi då äntligen, så här, fan, nu är det slut, söndag liksom. Fy fan vad skönt, nu ska vi åka hem.
Ja.
Så då sprang man en ganska lång stund sådär. Och så kom bussen och hämtade oss. Och så tänkte man så här, yes, vi är klara. Och jag vet att Figge var ju så sjukt nödig. Ja, för han har liksom inte varit på dass på två dygn. Liksom så, där. Så han var ju så sjukt nödig. För äntligen, ja, då stannar bussen. Mitt ute i en annan ställe i skogen. Då står militären utanför. Ja. Och Figge drar ju av ett så här primalskrik liksom bak från bussen. Och så ut. Då är det 8 kilometers jäkla löpning på någon sån här militärbana. Och Och man, då springer man ju i grupp då, så där. Och tiden togs ju inte på den första som kom in utan den sista, så man var ju tvungen liksom att mana på. Så vi hade ju någon riktigt trött mössa som sprang i vårat lag, så man fick ju springa där och jaga på hela tiden. Men då kommer vi till någon jäkla uppförsbacke, lång lång uppförsbacke, några kilometer in i den här skiten. Och som sagt, alla går ju på knäna, men vi som lag, vi flyger ju fram på våra, sockertopp som vi har haft liksom.
Ja, ja, ja.
Och så tittar man, så då står ju Roger där och han står och skrattar liksom. Ja, men då tittar man in i skogen. Ja, men då är det ju två stycken som liksom har hållit på att göra i brallan. Så de sitter ju liksom och gör nummer två ute i skogen bredvid spåret och har fått avbryta liksom.
Alltså, vad är det här?
Ja, nej, men sprang iväg så här. Men så att, ja, vi, som lag så vann vi den där skiten till slut liksom. Men det var,
ja,
det var en skön grej. Då tänkte man, nu är vi klara. Nu är vi klara med den här liksom teambondingen och allting. Gud vad skönt sådär.
Mm.
Men då tyckte ju Roger att det räckte ju inte riktigt. Så att då skickade han iväg oss och tänkte vi på så här mysspa då på Stenungsund, på deras hotell där ute.
Ja.
Jäkligt fint och så. Tänkte jag, fan, nu får vi ha lite mysigt. Det här var ju x antal veckor efter överlevnadslägret.
Ja.
Och så står man ju där och tänker, ja, men du vet, det blir windsurfing, det blir bubbelpool, det blir god mat och allting. Nej, då kommer det två såna här jävla militärer igen och skriker på hela gruppen.
De är tillbaka.
Ge vakt! Och vet du, körde det här hela militärspråket. Då hade vi någon sån här kravla i sanden med vattendunkar över huvudet. Ut i någon gyttjebana. Och det var totalt kaos igen liksom. Och de här jävla militärerna som skrek på oss. Så att... det var ju mindre mysigt en gången också. Och så var det så här. Och sen tyckte ju Roger att fan, han är så jävligt bussig liksom. Så här, för nu har de gjort det här grabbarna. Då fick man vara kvar sen.
Mm.
Och köra spa och åka jetski och så här. Fan, det var ju ingen som ville det liksom. Man har legat och kravlat i skit i flera timmar. Det var helt slut. Så att, men när Roger tyckte att han var bussig, då hade ju alla fått nog för flera timmar sen. Så då dog vi hem istället. Men det blev bra. Det blev SM-guld till slut.
Så. Efter en tung jävla försäsong så ledde det till något bra i slutändan i alla fall.
Ja. Och vi hade ju jävligt många skratt fram till SM-guldet när man tänkte tillbaka på den där jävla sommaren som vi hade. Så att, så det gjorde nog sitt, tror jag. Så där, men det var sjukt. Så att, men jag tror flera månader efter, jag fick både över mig och mig och Savina i Göteborg. Då gick jag ju gångväg, det var hiss och skit, men om man gick trappuppgången. Vad fan är det där liksom? Ja, där stod ju Figges ouppackade campingväska från första övningslägret.
Nej!
Jo, den stod där ute. Den hade han liksom, det var bara så här, den där rör inte jag med. Så att,
förträngt den totalt.
Ja, lite blöt och äcklig och full med rök. Och röklukten fanns fortfarande från att man hade eldat, vet du. Och så här, nej, den stod där.
Ja, fy fan alltså. Ja, men den där, jag måste säga att den där bilden av en helt lobotomerad Joel Lundqvist i bara kallingar, nej, den kommer man ju ändå på något sätt bära med sig.
Nej, den önskar jag att jag hade kunnat förmedla till hela hockeysverige. Alltså det var...
Du gör det nu?
Ja, jag hade ju älskat det. För den, jag kommer aldrig glömma alltså det ansiktsuttrycket på en totalt uppgiven Joel. Det var ju helt magiskt.
Ja, fy fan. Ja, men det låter stabilt.
Oh.
Elias Fält, du ska ha stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd. Och hoppas vi får se dig igen på något sätt inom hockeyn här framöver.
Jajamensan, tack så mycket. Vad kul att vara med.
Det var allt för det 28:e avsnittet av Släpp sargen. Men innan vi avslutar, Robin... Så Elias Fält berättade ju här om när du smugglade med dig snus och Snickers till ett överlevnadsläger och ni fick se en helt tom Joel Lundqvist i bara kallingar och ja, det var mycket annat som hände där. Det är starkt att du blödde från örat, då såg inte allt rätt till.
Ja, alltså det finns så mycket stories om det där läget. Jag tyckte att det var jävligt kul att Fält kom ihåg det, för jag har nästan glömt det, eller förträngt det med flit, men ja. Nej, det var så sjukt alltså.
Tyckte det var jobbigt när det visade sig sen att liksom allt var inte över. Ni skulle ut på någon till jävla runda efter att bussen hade hämtat
er. Men jag var så jävla förbannad under hela det där läget. Vi har ju pratat om det, att jag hatar sånt här.
Ja.
Och just det här med att det startar då med det här militäriska, det ska komma någon street pit där och liksom spela Allan Ballan, bara det var ju liksom... Mm. Men jag visste ju innan det här då, vi fick ju reda på packningen och sådär, jag visste ju direkt att det skulle vara sånt här jävla överlevnadsläge, så att jag... Mm. Och jag menar, det är inte mitt första överlevnadsläge. Det är, man har ju varit med ett par gånger liksom. Så att,
du är ruttad.
Ja, alltså jag gömde ju snus och godis precis. Och det var inte så att jag gömde på ett ställe. Jag fattade, jag är inte dummare än så liksom. Jag fattade att jag skulle få lägga ut alla saker liksom. Och sen en annan kul sak i det här som gjorde mig helt vansinnig. Det var antagligen där jag började tappa läget. Och det var ju att de tog en stock snus från mig, det första de gjorde.
Ja.
Men det roliga var att i en av tävlingarna, om det var den dagen eller dagen efter, då fick vinnaren snus. Vems snus tror de vann? Jävla skit, Roger. Han tar mitt snus och delar ut det till vinnaren i nästa tävling som inte ens var vårt lag liksom.
Nej, det var inte ni som vann heller.
Nej.
Då hade du kunnat vinna tillbaka det.
Nej, nej. Och det sjuka, jag tror att det var Erik Karlsson då som nu är i Finland, att när de vann då så kom han till mig och gav en dosa snus till mig, ungefär som att han var schysst, typ så här, fan, ja, okay. Du kan ta den här. Ja, det kan du ju fan på att jag kan. Det var så sjukt. Och jag kommer även ihåg att vi fick ju inte så jävla mycket mat, och så vet jag att Kristoffer Perssons lag första natten så tyckte han att vad fan ska vi inte fylla på en gång, så de åt ju upp allt käk och var nöjda en natt liksom. Sen var ju de helt förstörda hela vägen. Men jag kan säga att mitt godis kom till användning. Det var ju en gång också där under det här läget när allt sög, allt var åt helvete. Då hade vi lyckats vinna någon tävling och så skulle vi gå tillbaka med den där jävla väskan och allt vad fan det var. Men då stannade faktiskt vårt lag, och då hade vi samlat på oss jävla mycket godis och liksom allt det här vi hade lyckats smuggla med oss. Så vi satt oss faktiskt ner och hade världens jäkla fika där och nästan åt oss mätta på godis.
Det är otroligt.
Och det här var, ja, det här var ingenting som Rogge eller någon kunde stoppa oss med. Där låg vi framkant.
Men du, för Elias lät ju den här bilden av Joel Lundqvist i mossan otroligt stark.
Ja,
alltså,
ja
det var... Lever den kvar även hos dig?
Ja, vad sjukt att den inte togs upp när Joel var med. Nej, men vi springer med den där jäkla stocken liksom, och den slår ju mot örat och huvudet och det, så här, man är ju olika längd, så den där jäveln, den fladdrar överallt. Och så kommer vi upp då på någon jävla klippa och så ligger... Vi ser bara, det är precis liksom, alltså Joel ligger där i fillingarna, har den här tomma hockeyblicken, och blöt är han också, och vi har ingen aning om vad de har gjort, vi vet bara att vi ska göra det sen, och det är ju skitskönt när man springer där med den där 250 kilo stocken som bara slår liksom mot tinningen, och så ska man veta att man ska må som Joel här nu snart. Och så toppades hela den där jävla skitresan, toppades med då att de lurade oss i bussen och sen lurade ut oss igen. Då tappade det alltså. Då gick topplocket på 22an kan jag säga.
Var det då genuin ångest när du fick reda på att ni skulle ut och springa igen?
Nej, men alltså det var ilska. Man hade ju på något sätt satt sig ner i bussen och tänkt så här, fan, jag överlevde den här skiten. Och så kommer där någon jävla, jag vet inte, jag tror att det var någon tjej, någon sån här, jag vet inte, som joggar eller någonting, jag vet inte vad hon håller på med. Och så kastar hon ut oss då och säger till oss att vi ska löpa en mil eller vad fan det är. Och då gick topplocket, då kunde jag inte hålla känslorna i styr. Jag kan säga, det var ingen som fick någon glad blick av mig då var jag bara helt jävla vansinnig. Men andra sidan så, det är någonting som, alltså det är lite anledning till att man gör det där. Vårt lag liksom, alltså då skulle vi göra den här löpningen då. Jag är inte den vassaste på att löpa, men vi sorterade ut, det var ju som en orientering liksom. Vi var tvungna att stanna vid vissa saker och sådär. Och då, som ett lag då fick vi hjälpas åt. Då fick ju jag koncentrera mig bara på att löpa, och så de som var lite bättre fick gå och jaga lite kontroller och sådär. Men likförbannat skulle vi en mil.
Ja.
Men det var ju liksom att, jag vet inte, jag var så jävla löss och trött på den här skiten. Så det som hände var faktiskt att vårt lag slaktade den där jävla löpningen.
Det var bra bränsle för dig helt enkelt.
Ja, jag kan säga, det är inte alltid ilska är bra bränsle. Men just den gången, då hade jag fan, det var nog bra att jag gav mig ut i skogen. Annars kunde jag välta den där jävla bussen och fan gå helt bananas.
Ja, det låter som att det där överlevnadslägret borde ha filmats helt enkelt.
Ja, fan, det är
starka scener.
Fan, när vi ändå måste nästan... Fan, vi nästan så att vi skulle ägna ett avsnitt åt hela det här. Men jag kom även ihåg att när vi gjorde den här löpningen då, så kom vi till en jävla skitlång uppförsbacke som man skulle löpa två gånger, eller vad fan det var.
Ja.
Och så löper vi med vårt gäng då, och så kommer vi upp på andra varvet för att det är, och man sliter och man är skitig och helt slut och allting.
Ja.
Och så är det ett annat lag som ligger där uppe, och då hör jag hur en del laget skriker på en annan spelare. Bara, fan, kom igen nu liksom, fan, det är dags att gasa.
Ja.
Och så hör man bara från sidan liksom, en bit in i skogen. Ja, men vad fan gnäller för, jag måste ju för fan bajsa. Och då satt den här spelaren och liksom panikkackade i skogen. Ja, och så fick han själv för det. Nej, det var ett sjukt läger alltså.
Ja, fy fan. Vem vet, det kanske blir ett helt avsnitt kring det där. Det finns säkert mer att plocka fram.
Ja, det gör det säkert.
Men, som sagt, nu har vi nått vägs ände med det här avsnittet. Vill ni höra av er till oss, så gör ni det på Facebook, Instagram eller Twitter. Släppsargen kommer ut varje torsdag och vi öser på genom slutspelet. Det var allt för idag, Robin. Kör hårt ner i Schweiz, så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!
Ja, men vad fan gnäller för, jag måste ju för fan bajsa!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.